Hej kära lyssnare, älskar du Checkpoint?
Men det är klart de gör.
Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bindningstid.
Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Det är många som säger att ett medlemskap i facket är som en försäkring. Det är bra ifall något händer. Men vi brukar prata om snarare att medlemskap i facket är som ett gymkort. Ju mer du använder det, desto bättre blir det.
Välkomna till Checkpoint, avsnitt 14.
Yay.
Ett specialavsnitt där vi hälsar varmt välkomna till Vision.
Välkomna.
Tack så jättemycket. Kul
vilka
att vara här.
Har vi med oss? Ni får jättegärna berätta vilka ni är.
Jag heter Veronica Magnusson och har glädjen att vara förbundsordförande i fackförbundet Vision.
Yes.
Och jag heter Dalia Eid och jag är andre vice ordförande i Vision.
Välkomna.
Tack.
Så
tack.
Himla kul att ha er här. Och vi här i studion, det är jag och Brandon tillsammans med er. Vi har tyvärr inte med oss Ambara idag, men hon har skickat in många frågor till er. Så att det, hon är här in spirit. Men så himla kul att vi får göra det här tillsammans med er. Och idag ska vi prata väldigt mycket högt och lågt, men framförallt så vill vi veta mer om vad ett fackförbund gör, vad Vision gör, men också har vi fått in enormt mycket frågor från våra lyssnare.
Det här med när ni har samlat allt ert arbete under ett arbetsnamn, eller man säger så, en arbetsplats för alla. Supernice.
Så himla bra.
Berätta lite grann hur det kom till och vad det konkret, vad det innebär?
Ja, men absolut. Men en arbetsplats för alla är precis som det låter. Vi i Vision vill att alla ska känna att de kan vara sig själva på jobbet. Mm. Att arbetsplatsen är en trygg plats. Vem du än är så ska du kunna få liksom, komma in i gemenskap, kunna få ett jobb, kunna känna sig trygg på arbetsplatsen. Och i det så har vi också vår utbildning som utbildar alla våra förtroendevalda. Så i Vision har vi 12 000 förtroendevalda. De finns över hela landet. Vi är jättestolta över. Och en del i deras uppdrag är att gå den här utbildningen för att lära sig mer och hur man kan driva de här frågorna på arbetsplatserna. För att det är där det behövs drivas, liksom, tillsammans med arbetsgivarna.
Mm. Och som facklig organisation så är ju vårt ansvar och vår uppgift är ju att tillvara medlemmarnas intressen. Och Visions medlemslöfte till våra medlemmar är att man ska få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. Mm. Och det kan ju låta lite så här ytligt, att det bara handlar om lön eller karriär eller att man ska what's in it for me. Men för mig så är det väldigt allvarligt menat. Och är det så att du går till jobbet och mår dåligt eller om du blir diskriminerad eller hindrad i din liksom, karriär eller på ditt jobb att vara dig själv eller att komma framåt, då får du ju inte ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Så därför är det en jätteviktig uppgift för oss att jobba mot strukturer som gör att man diskrimineras eller utestängs. Mm. Så att för oss är det en verkligt viktig facklig uppgift att värna en arbetsplats för alla. Mm. Och visionsmedlemmar, vi har omkring 200 000 medlemmar och de jobbar inom välfärden. De leder, utvecklar, administrerar ut välfärden och finns i kommuner, regioner och bolag och inom kyrkan också. Så att det är personer som också i sitt jobb möter väldigt många människor med liksom verkligen är, står för kontakt med medborgarna, ska ge stöd och så vidare. Och det är också viktigt för visionsmedlemmar med deras jobb. Att de kan utstråla liksom, att det är en arbetsplats för alla eller att vi här diskriminerar vi inte. Eller att man ska kunna vara trygg när man vänder sig till sin kommun eller region och behöver stöd.
Mm.
Det finns många dimensioner varför det är en jätteviktig fråga för oss.
Ja, verkligen.
Jag tycker det är jättebra beskrivet för att många fortfarande liksom har bilden av att man är med i facket ifall att du skulle få sparken.
Mm.
Eller så här, för att ha typ ett litet skydd.
Mm.
Men man tänker ju inte på vad händer i, alltså löpande i ditt arbetsliv, i din karriär. Och vi har ju pratat väldigt mycket i podden om saker vi har upplevt eller andra som har berättat. Och just att man inte vet om att du kan faktiskt få hjälp och stöd.
Mm.
Inte bara som individ men också på din arbetsplats eller om du jobbar och hur man kan påverka och förbättra.
Jag har varit så här nyfiken, så här, hur hamnar ni på Vision?
Ja, du vill jättegärna veta.
Men om jag ska utgå från mig själv så jag kom till Sverige när jag var 5 år gammal, så jag har ju liksom kämpat på. Det var viktigt för mig att få en utbildning. Jag worked my ass off för att liksom få en degree, för att det var väldigt viktigt. Och när jag äntligen var där och var redo, sökte massa jobb, kom inte ens liksom till intervju och kände bara så här, varför? Jag har ju rätt utbildning, jag hade till och med lite erfarenhet om att jobba med lite liksom ungdomar, HVB-hemmen. Men så jag fick liksom ta ett lite... Om man tänker på min utbildningsnivå så fick jag ta ett jobb som inte krävdes lika höga.
Yeah.
Du har överkvalificerat helt enkelt.
Ja, och fick liksom komma in, visa att liksom, hej, jag är en pålitlig människa, jag vill, jag är ambitiös liksom, och jag brinner för mitt jobb, och det var inom socialtjänsten. Och jag har varit med tidigare liksom, när man har haft så här osäkra anställningar där man kände sig väldigt ensam. Och varit utsatt för en del där man inte visste vad jag skulle ta vägen. Jag var väldigt ung. Liksom. Jag har fått jobba ganska tidigt. Jag hade mitt första jobb när jag var 14 år gammal. Och på den här arbetsplatsen så kom det fram en vit man i skägg. Och så här, på första dagarna. Och så bara, vill du vara med i Vision? Så bara, vadå? Vad är det? Alltså, honestly. Jag är andre vice ordförande idag i Vision och jag är jättestolt över det. Men alltså, för det här var kanske 7 år sedan. Den tiden visste jag ingenting om vad facket gör. Men han var verkligen så här, men du känns jättedriven, jag ser att du trivs i ditt jobb, vi behöver fler som dig som brinner för sitt jobb och vi vill skapa bättre arbetsmiljö. Så sa jag, men jag kan ingenting. Jag vet inte vad jag ska säga. Vadå? Så jag har varit medlem och sen så tog han med mig på olika forum och vi liksom lärde mig mer och mer. Och där fick jag verkligen lära mig att shit, facket är med överallt. Alltså vi är med på chefsrekryteringar, vi tittar på arbetsmiljön. Ska arbetsgivaren liksom göra en omorganisation så måste de prata med oss.
Just.
Så för mig var det så här, wow, vad är det här liksom? Mm. Och sen, ja.
Sen har du bara rullat på. Sen är du 7 år senare så är du visiga.
Ja, och liksom få driva de här frågorna som men en arbetsplats för alla. Klimatfrågan är jätteviktig för oss. Alltså så här, och det kunde jag aldrig tro liksom, att jag skulle få komma in i en sån gemenskap faktiskt som Vision är. Eller, och liksom... Och att vi fortsätter att utveckla det åt det hållet. Jag menar, titta på oss. Vi säger liksom, vem skulle tro att vi två är som representerar ett av Sveriges liksom, eller femte största fackförbund?
Du bara, titta, vi är normala. Tydligen är två som ni sitter
här. Nej, men då, vi andra, när Dahlia kom in, vi bara, vem är hon? Henne ska vi ha!
Bravo! Excellente! Angelica! Splendida!
Det var ju liksom jätteengagemang, verkligen. För mig var det men så att jag jobbade som socialsekreterare i Norrköpings kommun och var en sån på min arbetsplats att jag bara sa, men varför kan vi inte göra så här istället? Kan vi inte göra så där? Och Och då hade jag tidigt fått frågan av ett ombud på plats som hette Benita, som bara sa, du, här är vi med i vision, så att du går med. Jag bara, okej. Men det var jättebra liksom, för att okej, det verkar bra, och de var välkomnande och så. Och sen när jag började tycka till, och de bara, men ska du vara så där jobbig och hålla på och ändra på massa saker, då får du ju bli ombud, liksom fackligt ombud. Jag bara, okej. Och sen så hade man en lokal styrelse där som skickade ut fredagsmejl om vad man har gjort i veckan. Och jag bara, okej, jag svarar på de här mejlen då och då och tyckte till och sådär. Hon bara, va? En ung människa som svarar på våra mejl? Liksom, det måste vi fånga upp. Och sen så, men liksom också var väldigt, väldigt inbjudande. Jag har samma upplevelse som Dalia. Att det var en lokal styrelse som var så här väldigt inkluderande och ville få liksom fånga upp engagemang. Och om inte det hade funnits, om jag hade liksom fått kämpa mig in, så hade jag valt att lägga mitt engagemang någon annanstans. Då tror jag att det hade gått till en annan organisation eller kanske ett annat fackförbund eller sådär. För att man brukar ju säga att engagemang är som liksom elektricitet, den tar den lättaste vägen. Och så tror jag att det är när man märker att någon liksom vill ta emot den, där stannar man kvar och där lägger man sin energi. Och så tror jag att det varit för oss. Och sen så var det liksom att jag var volontär i Ecuador, och då insåg jag att de rättigheter som vi tar för givna här kan man inte ta för givna på så många håll, och vad vi gör och vad vi räknar med att kunna få göra, våra rättigheter är så oerhört liksom starka. Även om det finns jättemycket vi måste jobba med i Sverige, så gäller det att verkligen värna det som vi har byggt upp. Och då blev jag så, aha, det här är någonting att lägga sitt engagemang i. Och sen vill jag bara säga, när vi pratar också om facket och just kopplat till diskriminering, så är det ju också så att facken har ju väldigt mycket resurser. Både för att vi är liksom väldigt väl etablerade, vi har fackliga ombud, tusentals ombud runt om på arbetsplatserna. Vi har tillgångar i form av resurser. Vi har en lagstiftning som gör att vi får lägga tid av vår arbetstid på att arbeta fackligt. Och vi är också skyddade utifrån lagstiftningen, våra skyddsombud. Liksom arbetsgivaren får inte kränka skyddsombudens rättigheter. Och vi har tillgång till alla rum där besluten fattas. Vilket gör att vi då, och med det kommer ett stort ansvar. Då är det ett ansvar för oss att lyfta frågor om kränkande särbehandling eller diskriminering i de sammanhangen. Och du sa, Nicole, förut att du inte liksom kanske visste innan att det är fackens uppgift att jobba med de här frågorna.
Jag hade ingen aning.
Och det var en aha-upplevelse för mig när jag var på ett seminarium kanske för 10 år sedan, när det var en tjej som hade en funktionsvariation som sa så här, jag vet inte vart jag ska vända mig om jag blir kränkt på mitt jobb. Och jag bara, men det måste ju vara facket. Det måste vara facket. Och det är ett underbetyg till oss i facket om man inte ens tänker på oss. Då har vi misslyckats i att visa att det är vår roll. Så det är också en väldigt viktig uppgift, tycker jag, för oss. Att vi måste ju förtjäna den tilliten från medlemmarna om att vi driver de frågorna. Så att det, och där har vi en bit kvar, uppenbarligen. Eftersom många inte känner till att man kan vända sig till sitt fackförbund.
Och jag tänker också framförallt att det är ju också vi i vardagen som liksom i de här olika forumerna som man får vara i, verkligen, i alla beslutsrum, att också efterfråga det här. Okej, hur går arbetet då med till exempel förebyggande åtgärder? Hur långt har vi kommit? Och det är ju det, hela tiden det samspelet med arbetsgivaren som görs lokalt, som kanske heller inte många känner till. Är det någonting vi får återkommande på våra, liksom när vi träffas eller har liksom möten med våra förtroendevalda, så säger de, men vi önskar att vi kunde nå ut med vad är det faktiskt vi diskuterar. Såhär, för att jag tror inte det är många som går in och söker upp ett protokoll och bara, vad beslutades? Liksom.
Så kanske läser det när man inte kan sova.
Men jag vill verkligen säga att, vet du att du har ett fackligt ombud på din arbetsplats, ta kontakt, för att man är inte ensam. Du är verkligen inte det. Och du vet att du kan liksom bolla. Även om du är redo att kanske ta nästa steg, så vet du att har du en facklig på din arbetsplats, så vet du att du har någon peer där som lyssnar och som förhoppningsvis kan liksom peppa dig, coacha dig. Bara finnas där tills man är redo till nästa steg. Liksom.
Och vara ett bollplank.
Ja.
För det kan ju vara så att så här, vad har jag varit med om egentligen? Att man behöver någon annan som lyssnar och kan säga så här, ja, men det där är faktiskt diskriminering. Mm. Eller tvärtom, så nej, men det här faller inte under den lagstiftningen. Mm. Men du har ändå rätt att få prata om den, det du har varit med om.
Ja, precis så. Och jag tror, alltså verkligen, nu var det ju senaste Uppdrag granskning har ju uppmärksammat en del. Och jag blev helt starstruck när vi fick veta att en av de som var med är medlem hos er. Vilket jag tyckte var fantastiskt. Jag vet inte om du har hunnit se den, Brandon.
Nej.
Det handlar om visselblåsare. I alla, på lite olika ställen och så här. Men framförallt i samband liksom nu med pandemin. Just att det. Man har sagt någonting. Eller ja, det är lite olika. Men jag tror att många kan relatera till den här rädslan. Av att inte veta vad man får säga. Får jag säga vad jag tycker? Eller får jag liksom varna? Eller får jag bara berätta om någonting jag var med om? Mm. För det absolut vanligaste är ju just att man helt plötsligt blir hotad med att bli polisanmäld för förtal. Man bara, vänta nu. Vad händer här? Men just den biten tror jag är så viktig att veta att man kan få inte bara hjälp om det verkligen skiter sig, men just ett stöd.
Absolut.
Bara bollplank och rådgivning. Som du säger, att veta att man inte är ensam. Mm. Och någonstans tror jag att oftast, eller mycket av narrativet kan vara att du kan få hjälp om du blir diskriminerad på grund av din sexualitet eller funktionsnedsättning. Den typen av diskrimineringsgrund. Men just när det handlar om ren rasism eller liksom kränkande särbehandling på grund av en etnicitet. Jag kanske talar för mig själv, men jag tror att man gör ett antagande om att man inte kan få hjälp med det. Man tror att man måste vända sig till DO eller inget alls. Vi ponerar då att jag är anställd och jag har då en kollega som vid flertalet tillfällen, både i lunchrummet och i liksom när vi jobbar, använder N-ordet. Mm. Och jag är svart och blir jätteledsen och liksom kränkt av det här. Vad är tre saker som jag bör veta om det här har hänt? Vad skulle jag kunna göra?
Jag tycker först och främst, om du inte har någon att vända dig till och du känner att du inte är nära en kollega, kontakta din lokala fackliga ombud. Faktiskt. Där ska du veta att de är utbildade, de vet liksom är experter på diskrimineringslagen, liksom, följer en värdegrund där liksom alla ska känna sig trygga på jobbet. Det är en sorts arbetsmiljö och arbetsmiljö är vår fråga.
Mm.
Så mitt tips är, har du nära kollega, bolla med hen, prata med varandra, kanske ta upp det med närmaste chef. Det här händer i lunchrummet och det har hänt flera gånger. Jag tycker att vi behöver göra någonting åt saken. Och händer ingenting där så tycker jag verkligen att ta kontakt med ditt fack och bolla med dem. Och de kommer också ta det, om man är redo, så kommer man ta det med rätt nivå. Då kanske man får prata med samma chef igen eller prata då med, koppla kanske in HR utifrån att det här, vet ni att det här försiggår på liksom, den här arbetsplatsen.
Mm.
Mm. Och det här är en ganska tydlig situation ändå skulle jag säga, så att det här där det verkligen faller under diskrimineringslagen och kan, skulle kunna beskrivas som trakasserier. Så att, och att då liksom, varit inne på så att dokumentera, att skriva upp varje gång det händer och verkligen så här, inte bara, det där var en jobbig situation, jag vill inte tänka på det, utan försök skriva upp, gärna liksom bekräfta om det var någon kollega med i rummet, att så här, kan du verifiera att det här hände. Och sen är det jätteviktigt att berätta för chefen, för vet inte chefen om det så kan ju inte chefen agera.
Precis.
Men så fort chefen vet om det så har chefen en skyldighet att agera. Det är också bra att känna till. Så definitivt lyfta upp det, och om det känns av någon anledning obekvämt att prata med chefen så kan man be skyddsombudet eller det fackliga ombudet att vara med vid det samtalet.
Nej, det här är så otroligt bra information. Jag önskar bara, jag är så glad att alla som lyssnar får höra det här. Jag önskar att jag hade vetat det här för 5-10 år sedan. Verkligen.
Ja, men samma här.
Nej, men man känner sig så otroligt ensam när något sånt här händer. Och i alla fall i mina fall så har jag gjort de första stegen. Jag pratar med en kollega, jag pratar med min chef och där dör det ut. Oftast får man kanske ett svar att men du vet hur de är. De menar ju inget ill. Och så frågar man, men vad ska du göra då? Vi har pratat lite och det är liksom, nu glömmer vi det. Så att man känner ju inte heller att man får upp upprättelse. Det enda som kanske hade räckt ibland är en ursäkt. Att någon bara ber om förlåtelse och säger att de aldrig ska göra det igen. Det, jag tycker inte att det är så mycket att begära. Men man får ju inte ens det. Och det slutar ju för många med att man byter arbetsplats. Man,
och det är det som är så tråkigt, att det behöver gå så pass långt som du säger, Nicole. Och jag känner att det är också så här, ska jag, alltså om jag sätter mig in i en sån situation själv, så att, är det min uppgift överhuvudtaget att ta tag i det, eller påpeka till chefen att det här bör du följa upp, eller ligger det hos mig som arbetstagare, eller ligger det hos arbetsgivaren?
Jag tänker så här, du är inne på någonting jätteviktigt, Brandon och Nicole. Den här ensamheten får inte, alltså ingen ska känna så på våra arbetsplatser. Men det är klart att det förekommer, så nej, det är jag inte. Men jag tänker också så här, att ibland så tänker man också att man sätter chefen på en piedestal. Alltså jag jobbar som HR-specialist och jag är också ledarskapsstrateg för Nyköpings kommun. Där min uppgift är att på något sätt också utbilda cheferna, se till att de har rätt verktyg och förutsättningar för att faktiskt jobba i dagens arbetsmarknad och vad det innebär. För mig är det självklart att är du chef idag så ska du ha koll på vad diskrimineringsgrunderna är. Du ska verka för en inkluderande arbetsplats. Men många sätter också tyvärr sin chef på en pedestal och tror att, men vadå, har du inte koll? Alltså, tyvärr, jag kan inte säga att alla har det. Många liksom menar väl. Men det är inte bara liksom upp till medarbetaren eller medlemmen, utan man ska också vända sig till sin, till exempel HR-avdelningen. Det här är ju vårt jobb. Vi ska ju se till som arbetsgivare att vi följer lagstiftning, vi följer föreskrifter som finns. Yeah. Vi vill ingenting hellre att vi har arbetsplatser där folk mår bra av, för att honestly, alltså, vi har en kompetensbrist på gång. Alltså, vi har inte råd att förlora personer, speciellt inom våra, alltså, våra sektorer, inom kommuner och regioner. Det är liksom, och vi, de flesta förstår det, men för att nå ut till varje, ända ut liksom, till varje arbetsplats, det är ibland svårt. Så att jag skulle säga att liksom, inte liksom give them some slack, men lite så här, vänd dig till HR-avdelningen då. För att de har ändå ansvar också för din arbetsplats.
Jag håller med Dalia, och men att det ligger inte på dig som individ att driva frågan ända i mål. Men däremot så är det här liksom, telepati funkar ju inte, så att folk måste veta att något har hänt. Och så att det du kan göra är så här att, och också att våga säga så här, till sin chef och även till sitt fackförbund, jag vill att ni går vidare med det här. För där har du sagt det, då är också det ett skydd för dig. Du har uttalat det. Det råder inga tvivel om att här, din vilja är att det ska hända någonting utifrån det som du varit med om. Så att, att berätta gärna liksom med dokumenterat och att säga så här, jag vill att ni går vidare med det här. Är. Men sen så tycker jag att får man som chef kunskap om att sånt här har hänt, så har chefen ett ansvar att gå vidare med det också. Så att det är inte sådär, du ska inte behöva ligga på eller följa upp, men att berätta. För det kan ingen annan, det kan ingen annan göra. Men sen är det ju också jätteviktigt med vilken kultur har man på arbetsplatsen. Vad gör kollegorna? Alltså om det är kollegor som ser eller hör någon uttrycka sig nedsättande eller ser en situation, eller det kanske bara är sånt som att man har en rekryteringsprocess på jobbet, att man, jag tror ni pratade om det i något program för ett tag sedan, att så här, känner ni någon som skulle kunna börja jobba här? Så, då är det ju också en sån sak. Nej, men vänta, då kommer vi riskera att utestänga jättemånga från att söka jobb hos oss. Och precis som Dalia är inne på, med att vi har en jättestor kompetensbrist och vi behöver bredda kompetensen på arbetsplatserna, så är det jätteviktigt. Och där har ju offentliga arbetsgivare som vi jobbar hos, har ju ett extra ansvar att göra de här processerna schysst. Så att det är också allas ansvar. Och det tänker jag också en sån sak kopplat till frågan om minoritetsstress. Där är ju, tänker jag, den kan ju vara väldigt svår att komma åt. För det kanske inte är diskriminering det handlar om, att man blir liksom utsatt för de här liksom små sticken eller frågorna, eller det kan ju också vara positiv uppmärksamhet man får med den här känslan av annorlunda skap i vardagen hela tiden. Och det är ju inte nödvändigtvis diskriminering eller kränkande särbehandling, men det är ju en ansträngning som man går med på jobbet varje dag, och där kan ju kollegorna verkligen göra någonting för att avlasta en. Och jag tänker att det är väldigt viktigt att det ska inte vara den som blir utsatt som måste larma varje gång.
Nej, precis.
Ett exempel i ett annat sammanhang är ju att utbildning ska vara kostnadsfri. Och sen så är det ibland så att skolor säger, kan ni ta med matsäck eller kan alla barn just ta med det. Sig det här till skolan? Då brukar jag alltid tänka så att det är inte de föräldrarna som inte har råd som ska behöva säga till att skolan ska vara kostnadsfri. Mm. Utan det är bättre om andra föräldrar som liksom skulle kunna fixa matsäck ekonomiskt sett som ska säga så här, men vänta nu, skolan ska vara kostnadsfri. Mm. Och likadant tänker jag på en arbetsplats, att vi som kollegor ska säga till när vi tänker att nu kommer någon av mina kollegor här riskera att bli liksom utpekad eller exotifierad eller vad det än kan vara. Då är det andra som ska träda in och liksom ta en liksom, stå där och säga så här, nej, det här tycker inte jag är okej.
Okay. Ja, men otroligt bra, jag gillar den liknelsen. Jag har ett annat som är så här, privat exempel, men med mycket möhippor nu i alla fall, min ålder, många som gifter sig. Och så är det flera som vill göra, vi ska ha massa lekar, varav en är, alla tar med en baby, ett babyfoto på sig själva, så ska vi gissa vem som är vem. Vem tror ni sticker ut? Men det var också så här, det är jobbigt. Även fast jag känner alla, så är det ändå jobbigt att behöva vara den som säger, ursäkta, det känns inte kul att alla kommer veta vem jag är. Mm. För att jag känner mig exkluderad ur leken. Mm. Eller som att vi kan skratta åt det, fast jag tycker inte att det är kul. Mm.
Det har vi inte pratat mycket om, men liksom det förebyggande arbetet är ju det största arbetet. För när det väl är en situation där någon har blivit diskriminerad eller trakasserad, då är alla förlorare. Mm. Alltså den som har blivit utsatt först och främst, ja, arbetsgivaren. Och det är, även om vi kan driva frågor, så är det är svårt att driva diskrimineringsärenden. Vi gör det, vi ger stöd, men det är också sällan som någon efteråt känner så här, jag vann.
Liksom. Ja, det har ju fortfarande varit en negativ upplevelse i the way. Jag tycker, alltså det är verkligen huvudet på spiken, och det här är då, det här är en fråga som har kommit in väldigt mycket till oss sen vi startade podden. Så frågan är då från personer som är anställda som är svarta. Hur kan jag få min arbetsgivare att jobba både med mångfald och inkludering, men också aktivt emot diskriminering? Eller vad måste de göra?
Yes. Alltså de är lagstadgade till att jobba förebyggande. Så att, så är det bara. Jag skulle säga att har de inte kommit igång än, då är de liksom illa ute. Det är ingen ursäkt längre. Sen kan jag förstå egentligen att det har funnits, alltså den här kulturen fortfarande finns lite kvar, för att det är ganska nyligen arbetsgivare har varit tvungna att också jobba förebyggande.
Just.
Och när vi pratar om liksom jobba förebyggande, då handlar det om att liksom planera, utreda, förebygg, utvärdera, och så går du runt igen hela tiden. Du är aldrig klar med ett sånt här arbete.
Nej.
Sen en annan grej tänker jag som är, liksom, den här frågan är så viktig nu, och vi har många, men jag känner igen mig själv, vi är superaktiva människor och liksom brinner för de här frågorna, och speciellt som du sa Veronica, att ett engagemang är elektriskt, det går inte att stänga av. Men gör inte det här själva. Ta inte på er allt jobb själva. Utan ta hjälp. Och som jag sa än en gång, att alltså det går inte att komma undan som arbetsgivare. Att man behöver ha rutiner, man behöver följa upp det här. Man behöver ständigt arbeta med det. Och det är inte någonting som en person ska driva för en hel arbetsplats eller en hel arbetsgivare.
Och det du kan göra är att ställa frågan till din arbetsgivare, hur jobbar ni med aktiva åtgärder?
Ja.
För det är ju så det kallas, aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.
Mm.
Och där anges det att arbetsgivaren ska analysera, eller man ska undersöka, vad finns det för riskfaktorer hos oss? Man ska analysera det man får in när man gör den här undersökningen. Man ska vidta åtgärder och man ska följa upp.
Mm.
Och det här, precis som Dalia säger, ska det pågå. Och man kanske väljer någon diskrimineringsgrund som man undersöker extra mycket under ett år och så vidare. Men man ska göra det. Så att du ska inte liksom behöva utbilda din arbetsgivare. Du ska det ska inte bli den som sa att hon var. Bara för att du liksom sträckte upp handen så ska du få driva ett projekt om det. Utan det är arbetsgivarens ansvar. Och är man fler än 25 anställda, då är också arbetsgivaren skyldighet att dokumentera det här hela tiden. Så att du ska kunna följa vad din arbetsgivare har gjort kopplat till aktiva åtgärder.
Man ska vara med i facket. Alltså det är inte okej. om vi ska verka för liksom en schysst arbetsmarknad, schyssta arbetsplatser, så alltså, nej, man ska gå med.
Så kan jag bara säga, det finns ju arbetsplatser där det inte finns någon facklig närvaro. Dels så kanske det finns ett fackförbund som skulle kunna finnas på arbetsplatsen men ingen är medlem. Då kan man vända sig till det, ta reda på vilket fackförbund som borde finnas där och ta kontakt med dem. Och om det handlar om diskriminering så finns ju diskrimineringsombudsmannen som du också kan vända dig till för att få rådgivning eller få hjälp att driva ditt ärende. Så att det, för vi kommer ju ändå från arbetsplatser där vi har en ganska bra facklig närvaro, men jag är också medveten om att det finns ju tyvärr hela branscher där det är inte jättevanligt att man är med i facket.
Nej, precis. Alltså, det är ju till och med ner på nivån i, framförallt kanske i kommunikationsbranschen, där det inte ens finns kollektivavtal. Det är väldigt, och just återigen med det här att man också då är mer bortkopplad från varför man ens ska vara med i facket. Vad gör de? Mm. För att den närvaron inte finns på samma sätt. Vi har ju sett en enorm ökning framförallt förra året. Det började väl som en trend utomlands där vi började se roller som rekryterades till på olika arbetsplatser som rent av är head of diversity and inclusion eller den typen av roller som både stora och små bolag har anställt. Men en fråga som vi har fått in är att okej, jag har blivit anställd i den här rollen som diversity and inclusion manager. Men har inget mandat. Så jag är anställd att göra det här jobbet. Jag försöker, jag får ingen budget. Vad ska jag göra nu?
Men egentligen är det ju som med alla andra arbetsuppgifter. Om du anställs för att göra någonting, så med den ansvaren måste du följa befogenheter, resurser, och det ska finnas en balans mellan krav och resurser. Mm. Och om då kravet på dig är att du ska jobba med diversity, då måste ju du också följa ett mandat med det. Och som i alla de här frågorna är det ju så oerhört viktigt vad ledningen utstrålar, oavsett om det är en stor eller liten en arbetsplats, så det är jätteviktigt att man kan aldrig som chef eller ledning liksom svära sig fri och säga, men vi har ju anställt någon annan som kommer, liksom, vi har lejt bort det här, utan ansvaret ligger alltid ytterst på chefen och ledningen att se till att det blir gjort. Sen kan det ju vara så att man måste ta in en spetskompetens och en person, och för att det är också det här att uttala att ansvaret ligger någonstans eller att det är någon som kommer sätta igång saker. Så att det är ju precis som med andra arbetsuppgifter, har du ett ansvarsområde så måste du följa, och då har ju arbetsgivaren ett ansvar att se till att du har befogenheter och att du har de resurser som du behöver för att kunna göra ditt jobb. Så att det är inte okej. Och det du kan göra är ju såklart att prata med din chef och lyfta att så här, om vad är det ni vill att jag ska göra? Ja, men då säger de ett antal saker, du ska ordna det här och det här. Okej, vad bra, då bedömer jag att jag behöver de här resurserna för att genomföra det. Och sen så får man ta det därifrån. Och sen så tänker jag just här att särskilt i de här frågorna som är där det finns ett lagbundet ansvar för arbetsgivaren, så kan man inte lägga bort det.
Nej, precis.
Jag tänkte att jag skulle få lite tips från coach här, från er. Ponera att jag ska gå in i ett samtal med Nicole här. Och jag ska förhandla om min lön.
Ja, så Nicole är din chef.
Ja, men Nicole är min chef.
Boss lady.
Vad jag går in med är att också vetskapen att okej, det finns en viss risk att jag kanske får mindre lön utifrån att jag ser ut som jag gör. Och det här kan jag också luta mig till exempel den här afrofobirapporten som Länsstyrelsen har gjort. Där man har visat tydligt på att jag som svart person och även har rätt ut bildningar och så vidare kan riskera att få mindre lön eller avkastning jämfört med en kollega som kanske är vit. Så nu ska jag förbereda mig och gå in till ett samtal med Nicole här. Vad är era tips? Vad är det jag ska tänka på?
Förbered dig först. Förbered dig inför samtalet. Det är ett samtal mellan dig och din chef. Det ska handla om dig, dina prestationer. Ta reda på vad ligger det för nivåer på din arbetsplats idag. Du nämnde liksom, ens kollegor eller vita kollegor. Har ni utfört samma mycket? Vad har du gjort det senaste året? Skiljer det sig däremellan? Ju mer du kan nämna det och lyfta det i ditt samtal, desto bättre. Det är mitt första tips.
Mm. Ja, men ha koll på löneläget. Och det, och det kan man också ringa till sitt fackförbund och titta på statistik i yrket. Mm. Och, vad, och man kan prata med sitt fackliga ombud. Vilket lönespann är det på arbetsplatsen här? Vem är liksom lägsta nivån och högsta nivån på arbetsplatsen? Och sen så dokumentera vad du har gjort under året. Vad ingår i beskrivningen av din tjänst? Har du levt upp till det som har förväntats av dig? Och sen så ska det ju finnas välkända lönekriterier. Det ska ju inte vara godtyckligt på arbetsplatsen vad man baserar lönen på, utan alla ska veta om lönekriterierna på arbetsplatsen. Och då är det ju bra att jämföra sig med de kriterierna. Men jag var medel på det här, det kanske jag inte liksom har presterat i topp, men jag var ju superbra kopplat till det här lönekriteriet och så. Mm. Och sen så är det så att när du får besked om din lön och enligt det kollektivavtal som vi har, då du har liksom rätt att veta varför du har den lön du har, och du har rätt att veta vad du behöver göra för att påverka den. Så att då ska chefen kunna motivera, ja men du har det här löneläget på grund av att du har presterat på det här sättet och du har den här utbildningen, när du anställdes kom du in på det här löneläget förra året, så fick du det här påslaget i år för det här påslaget. Om du vill höja dig ett snäpp, då förväntar jag mig som chef av dig att nästa år kanske du behöver liksom gå in i den här arbetsuppgiften lite mer, eller jag förväntar mig att du presterar mer inom det här området, och då borde du kunna få upp din lön. Och sen så tycker jag också att man ska prata om lön på arbetsplatsen. Att det ska vara transparent. Ja. Och att vi är ju liksom väldigt så här, lite hemliga av oss. Att det liksom skulle vara något så där som man som bara är mellan chefen. Och det tycker jag inte så här, prata. Man behöver inte liksom, den,
vad har du?
Liksom Brandon har den lönen. Utan man menar att det här är lönespannet. Mm. Vi tycker ju också att det ska vara lönespridning på en arbetsplats. Alltså gör man ett bra jobb så ska det också märkas. Man ska kunna påverka sin lön. Mm. Men det får inte vara godtyckligt. Och du ska känna till lönekriterierna. Du ska känna till varför löneläget är som det är. Och vad du kan göra för att påverka din lön.
Mm. Du måste bara tillägga att om det är så att man sitter med en chef som inte kan hålla så grymma lönesamtal som Veronica.
Ja, det här lät ju som en dröm.
Precis. Då är frågan så här, vad kan jag göra? Vad förväntar du dig av mig för att höja mig? Liksom. Så att, så att
bolla tillbaka lite frågor.
Ja, ställ öppna frågor till chefen. Liksom. Mm. Men jag vill ligga på den här nivån. Ja. Eller liksom, vad ser du att jag behöver utveckla mig för lönekriterierna? Det finns ju också, innan lönesamtalet så har man ju också ett medarbetarsamtal. Och där är den dialogen också jätteviktig. Mm. Och att det dokumenteras. Får det dokumenterat och får du det skickat till dig och, liksom, och ha det kvar och sen gå tillbaka till det inför ditt nästa. Okej, förra året pratade vi om det här och det här och det här. Hur mycket har jag checkat av?
Bra tips. Förbereda mig och lyfta mina case och stärka mig till varför jag ska vara på platsen eller ha den lön jag ska ha. Det är väl ganska bra.
Men det är inte bara du som behöver motivera. Chefen måste också motivera. Ja, alltså det jag tänker jag är jätteviktigt.
Men jag tänker om det är en ny arbetsplats då?
Ja, men då är det ju, då förhandlar du om din lön första gången. Mm. Och då är det extra viktigt att kolla upp löneläget innan.
Ja.
Och så här, också att fråga så här, men hur, när ni nyanställt andra, och då kan det vara så att man kan, att det, man viktar utbildning kontra erfarenhet, och att efterfråga så här, men varför tänker ni att jag kommer in på det här löneläget? Och det kan ju, det är bara för att du är nyast på arbetsplatsen behöver ju inte det betyda att du ska ha lägst lön. Nej. För det kan ju vara så att du har jobbat någon annanstans i flera år, att du har en erfarenhet som gör att du ska komma kanske in någonstans i mitten av spannet på arbetsplatsen och sådär. Och att då kollat upp löneläget innan och då efterfråga på vilket sätt motiverar ni att jag ska komma in på det här löneläget som ni nu föreslår.
Jag har ju fått höra att ni har så många lyssnare som brinner för de här frågorna.
Ja.
Och som jag berättade om mig själv tidigare, så jag trodde ju aldrig att jag skulle vara aktiv i ett fackförbund.
Mm.
Men ju mer jag kom in i förbundet och liksom så hur mycket frågor vi faktiskt driver, så tänker jag att alltså, vi behöver ju också all hjälp vi kan få. Vi saknar verkligen mer engagemang. Vi vill ha fler, vi vill ha mångfald bland våra förtroendevalda. Så att är du aktiv i sådana här frågor, jobbar du i en kommun, region eller privat bolag eller kyrka, liksom, ta kontakt, säg att hej, jag vill vara med. Liksom, det är bara så enkelt.
Ja.
Och det är ju någonting som, jag vet Veronica, vi har ju jobbat med stenhårt de senaste 4 åren. Att på något sätt så här sänka trösklarna till att våga kliva in i den här världen och veta att man kan lära sig efterhand. Du ska liksom, ingen förväntar sig att du ska vara expert på arbetsrätt och hur allting funkar.
Just det. Tänk att du får tillgång till massa resurser när du gör det. För att det är många som säger att ett medlemskap i facket är som en försäkring. Det är bra ifall något händer.
Ja.
Men ja, vi brukar prata om snarare att medlemskap i facket är som ett gymkort. Ju mer du använder det, desto bättre blir det. Nice. Blir liksom, du räcker inte att ha gymkortet, du måste gå dit och du använder det och då kommer du få ut något av det. Och vi liksom vill, det finns utrymme för massa, det finns massa frågor som du kan driva och du får tillgång till utbildningar, resurser, facklig tid att lyfta de här frågorna. Och att vi behöver ju, det här samtalet, den stora aha-upplevelsen för mig är ju att vi måste bli mycket bättre på att visa att det här är fackliga frågor. För jag blir ju verkligen liksom besviken på oss själva att inte vi har nått ut till fler, så att man tänker, nu händer något här på jobbet som inte kändes bra, jag pratar med mitt fack. Alltså för mig är det så här, det ska vara det första man tänker. Och det har ju inte vi lyckats fullt ut med. Så att det, där har ju vi något att göra.
Men jag tycker det blir så otroligt starkt att liksom, hade vi vetat när vi skrev det öppna brevet, så för i den situationen så hade vi jättemånga som ville skriva under men som inte vågade på grund av rädsla för både att ens gå ut med sitt namn men också rädsla av repressalier från sina arbetsgivare. Bara hade vi vetat att vi hade kunnat prata med facket innan vi gjorde det, så tror jag att vi hade haft tredubbelt så många namn som hade vågat skriva under. Jag tror det är så himla viktigt för alla som lyssnar att veta att oavsett liksom om du behöver hjälp eller stöd så finns det, men också att du behöver liksom inte vara den här ensamma kämpen på din arbetsplats. Men känner du att du vill mer, att du liksom har det som du upplevde, Dali, att det finns något mer, du liksom har en drivkraft och du kan påverka och förändra, men är jag på rätt plats för att göra det? Att de möjligheterna också finns. Att den liksom, vi tror att det är något annat där borta, någon konstig myndighet, att det är vad fack är, men det snarare kanske är det som möjliggör för jättemånga som försöker hitta sin väg i hur de vill jobba eller ska hantera de här frågorna. Men hörni, stort tack.
Tack
till er.
Det här var
viktigt
och jättebra och upplysande. Verkligen. Vi är så glada att ha haft er med oss idag.
Tack för att vi fick komma. Och att
vi kanske får talas vid fler tillfällen.
Verkligen. Och om man vill liksom komma i kontakt med er eller bli medlem, vision.se?
Ja, det är bara att höra av sig. Seriously, faktiskt. Det är bara att höra av sig. Vi har ett motto, vision. Vi säger att vi gör varandra bra. Så att är man intresserad, vill veta mer, bara bolla, hör av sig. Vi finns ju på sociala medier, vision.se. Vi har en facklig rådgivning som är öppet från 8 till 8, typ. Så det är, men, och jag tänker också så att arbetsmarknaden förändras hela tiden. Vi har, liksom, vi har fått ärva massa rättigheter och sånt från en tid kanske som inte liknar vår, och det är upp till oss nu att forma den till ett bättre liksom, för nästa generation. Och där vi behöver vara många.
Preach. Kunde inte sagt det bättre själv. Tusen tack,
hörni. Tack själv.
Tack.
Hejdå.
Checkpoint!
Med mig, Brandon, och
your girl, Anbara.
Och Nicole.
Yay!
Ses, hejdå.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.